Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never
shall be slaves. Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 135. Vi gör oss redo inför Game Week 7 som är sista Game Weeken inför det andra landslagsuppehållet. Och vi spelar in idag tisdagen den 28 september, en Champions League-kväll. Agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska gå igenom våra byggen. Vi ska gå in i lite diskussioner i veckans punkter, komma med lite uppdaterade rekommendationer, snacka kaptensval inför Game Week 7 och avsluta med era lyssnarfrågor. Och med mig idag, precis som vanligt, är både Stefan och Fredrik. Jag gläds åt att denna vecka ha lite fler poäng än er och även se att båda ni får röda pilar, även om de är väldigt små. Hur är läget med dig, Fredrik, som får minst poäng den här Game Weeken med 47? Det är väl många som kan kännas vid en liten tuffare Game Week den här veckan, va?
Ja, för fan, alltså, tänkte jag säga. Nu är det bra att det är tisdagen vi spelar in. Hade vi spelat in i helgen då hade det svordomarna varit betydligt fler. Nu har man hunnit lugna sig lite, men nej, det var banne mig ingen höjda Game Week, det kan jag inte säga för min del. Två jättetunga beslut i att bänka Rafinha och binda Ronaldo. De blev kostsamma.
47 poäng. Jag säger röd pil, men jag tror inte att du backar jättemycket idag. En overall rank på 181 000, vilket fortfarande är... Ja, men man är med bra där. Stefan, du tar 2 poäng fler än Fredrik. Och precis som mig satte du binden på Antonio. Och vi såg ju match tillsammans och jublade där när kassen till slut kom. Den skulle ju ha kommit mycket tidigare dock.
Ja, det kunde ha blivit mer, men jag är nöjd med det målet där på slutet. Det var även skönt att jobba in Sarr tillsammans där under eftermiddagen. Nej, men det blev en liten röd pil, men jag är ändå nöjd. Jag var riktigt orolig för den här omgången, mycket med tanke på att jag satt utan Ronaldo. Och efter han hade blankat så hade jag ju såklart högre förhoppningar än vad det slutade i. Jag hade många spelare kvar på söndagen som absolut inte levererade. Ja, ibland har man såna här veckor och jag är nöjd att jag nu går in i nästa vecka utan att tappa för mycket.
Overall rank 111k. Själv tog jag 53 poäng den här game weekend och ligger inom 30k nu. Vilket är härligt. 443 poäng totalt. Kan även konstatera att vi alla tre sitter med 2 fria byten nu till Game Week 7. Det stämmer va, Fredrik, att du har 2, va?
Stämmer bra det. Jag gjorde bara 1 här, Bissouma till Grace. 2 fria och nu ska det hända grejer. Jag får ju känslan av att 2 fria på allihopa, det kan ju bli, kan det betala på ett fattigmans wildcard här för någon av oss?
Ja, det kan bli. Det är mycket osäkerhet. Vi kommer komma till det längre fram i avsnittet. Mycket flaggor till höger och vänster. Det är Europaspel i veckan. Vi kommer få mer information och avvakta väl lite där. Men du var ju lite valt och kvalet om att dra ditt dubbelbyte här för att liksom, sätta dig i ordning för ett wildcard. Men jag gissar då med det byte som du gjorde att du fortfarande håller alla utvägar öppna.
Ja, men det gör jag väl. Man skulle kunna säga att det var ett fegt byte att göra, men tanken nu, som känslan är just nu, så kommer jag att hålla på wildcardet och försöka att klara den här övergången av spelscheman som nu sker under Game Week 7 och 8 med bara rena byten. Så får vi se hur det går, och sen så har jag wildcardet som ett, liksom, ett nödläge. Jag sitter med 5 flaggade spelare idag, så att vi får väl se lite inför helgen vad som status är. Sånt där kan ju skifta snabbt om det kommer ett par skador.
Ja, men absolut. Så har vi ett landslagsuppehåll där mellan 7 och 8 där spelare kan komma tillbaka skadade och med sanktioner och alla möjliga saker. Så att det där kan ändras, men det är skönt att ändå ha den utvägen. Den sitter både du och jag utan, Stefan, men du har också 2 fria byten som du nog är väldigt glad över med alla dina flaggor.
Ja, nej, precis. Jag har väl en mindre än Freddan, men jag vet inte exakt vilka Freddan har flaggade. Jag har i alla fall 4 liksom tänkta startspelare som är borta, och det är väl bara så som verkar ha chansen, kanske Bamford också, och var frisk till helgen. Men nej, det kom lite olägligt här när dessutom, ja, men Livramento ska möta Chelsea borta, och jag gillar inte riktigt heller att spela Sissoko, så nej, jag vet inte, jag känner att laget är lite svagt, och det luktar kanske en -4. Vi får se lite närmre helgen hur det ser ut.
Är det dina första minuspoäng i så fall den här säsongen, eller har det dragits tidigare?
Nej, det skulle nog vara de första faktiskt. Jag har tänkt att jag skulle spela lite mer tight här, så det hade varit mina första -4.
Ja, men då har vi tänkt lika. Jag står ju också utan minuspoäng dragna, men stänger inte dörren för att det kan behöva tas de första här nu. Tanken är fortsatt att hålla det restriktivt, men det är lätt hänt att när man väl börjar fingra på de där minuspoängen att de kommer liksom efter varandra. Så att jag ska försöka hålla mig och se om jag klarar och undvika minus även nu. Yes, vi ska rikta ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Vi passar väl på att fortsätta nämna det. Man har 15% på ett helt köp hos Nakata.se med koden FPL15. Om ni inte redan har nyttjare, se till att göra det. Och med Glenn, det närmar sig 16 oktober så träffas vi. Och Glenn Gamlestan, kolla fotboll, dricker öl, snackar fantasy, tävlar lite, håller på att sätta i ordning ett Premier League-quiz för alla er som kommer, kör lite stryktipstävling, schyssta priser i potten och sådär. Så om ni inte har bokat er plats, se till att göra det. Det gör ni ju via glensportsbar.se och boka bord där, alternativt ringer till Glenn, och kom ihåg att det då är Glenn Gamlestan som ni ska boka. Antingen kommer ni att se någon match, eller så gör ni som oss tre och kommer att se fotboll hela dagen och bara ha det allmänt gött. Bra priser i baren har Mackan lovat att lösa till oss, och ja, det kommer bli grymt. Vi ska ju dessutom även lotta ut de här presentkorten till våra Patreons, så om du inte redan är Patreon, gå jättegärna in och stöd oss, patreon.com/svenskafpl. Vi är ett rejält gäng där nu. Stöd oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden och var med och i utlottningen då om presentkort, dels på 1000 kronor hos Unisport Store, men även ett presentkort på 2500 kronor hos Olka Sportresor. Ja, ska säga det, det här eventet där 16 oktober, det är ju Game Week 8 eftersom vi har det efter landslagsuppehållet. Så att, det är den här Game Weeken och sen så, ja, lite tråkig landslagsfotboll, men sen är vi där, hörrni. Stefan, det ser vi fram emot.
Ja, absolut, det ska bli riktigt kul, och nu kan man ju även glädjas åt att Arsenal ligger för Spurs i tabellen.
Ja, du ska få prata mer Arsenal senare i avsnittet. Apropå Arsenal, ska vi åka och kolla lite Arsenal här till våren. 1 april så drar vi till London. Kollar Crystal Palace, Arsenal, Selhurst Park, poddresan. Och Nej, det är härligt. Vi har fått in en hel del bokningar. Både ett gäng Arsenal-supportrar, Stefan, som kommer backa dig. Och sen så har vi några stycken som kommer sälla sig till mig och Fredrik som ska jobba in Zaha och Gallagher-kassar. Det kommer bli grymt kul och jag är så sugen att komma tillbaka till Selhurst Park, Premier Leagues fetaste stämning om ni frågar mig. Jag har inte varit på alla arenor men på ett gäng i alla fall. Och Selhurst Park, jag tror jag är inte ensam om att tycka att det är en galet bra arena som man bör besöka. Och varför inte hänga med oss i Svenska FPL-podden. Kika in på vår Facebook-sida för hur ni bokar bokning eller resan är ju tillsammans med olika sportresor och paketerad med boende och bra matchbiljetter. Vi kör lite uppladdning inför matchen med quiz och lite schyssta priser i ett sånt quiz och sådär. Så häng med tillsammans med andra fantasy-entusiaster och snacka fotboll. Fredrik, du ser fram emot mig lika mycket som den här resan.
Ja, det ska bli så galet skoj. Och, mycket av det du nämner nu är liksom det som man verkligen ser fram emot. Men jag vill lägga till två saker. Det, boka den här resan redan nu och bara gå njut av och ha den och se fram emot. Och när vi väl åker sen så kommer ju ni som inte åkt på den här typen av gruppresor förut märka att Det är en jäkla skillnad och det är en jäkla grej att kliva in och bara ta över någon av de här pubbarna. För att kliver in du och en polare när du är över i England, oavsett stad, du drunknar ganska snabbt i en sån där pub, speciellt om det är lite stämning inför matchen. Men kliver vi in 40 starka gubbar där, då har vi möjlighet att göra ett rejält avtryck. Och min erfarenhet av såna här gruppresor är att avtryck brukar man göra.
Nej, det kommer bli grymt kul och som sagt, även om man inte supportar Palace eller Arsenal tycker jag att det är en jättehärlig resa att hänga med på. Jag ser ju verkligen framåt och det är ju något speciellt att gå på sådana här matcher där man egentligen inte, utöver fantasyspelarna som lirar, inte har så mycket intresse i vilket lag som vinner. Jag gillar verkligen sådana resor även fast jag såklart tycker det är härligt att åka till Manchester och kolla under United, men här är det ju en helt annan upplevelse som man är med på och dessutom så har man möjlighet att gå på andra matcher när vi ändå är i London. Spurs, Newcastle, West Ham, Everton, Chelsea, Brentford, det andra Premier League-matchen som går i London den helgen, så att där kan man ju också såklart lösa biljetter till bra pris via Olka när vi ändå är över om vi inte har oflyt och just den match du vill se krock med den vi ska gå på såklart, men det tycker jag absolut att ni ska boka. Och precis som Fredrik sa, vila inte allt för mycket på hanen, det är ju begränsade platser och som jag nämnde så trillar bokningarna in, det finns platser kvar men vi kan inte garantera hur länge de kommer att finnas kvar. Med det så går vi in i veckans punkter och Fredrik, jag tänkte börja lämna över ordet till dig för att prata lite Manchester City.
Ja, men precis. De gjorde ju en himla fin match i helgen här och lyckades knipa segern mot Chelsea. Och jag tycker att det börjar ändå, vi har ju liksom varit ganska tydliga alla tre egentligen med att men man behöver inte ha en City-tillgång och det funkar fint att gå utan. Och jag skulle säga att det gäller väl åtminstone en omgång till i alla fall, att nu har de ju en tuff match mot Liverpool här, men de är ju bra, alltså det är ju svårt att bortse från det. Det är ju förmodligen ligans liksom, åtminstone ett av ligans absolut bästa lag. Så jag har kikat lite närmare på några av de kanske mest intressanta fantasy-gubbarna i City, och då är det ju omöjligt att inte börja på en Jack Grealish. Och vi pratar mycket om Pep-rouletten och nu kommer det ju såklart Europaspelet att dra igång. Men kikar man på Grealish första 6 matcherna så har han alltså spelat 90, 74, 90, 90, 90, 86. Det är ganska bra matchning. Betydligt mer än vad jag trodde att han skulle få första 6 matcherna i sin nya klubb. Det är klart att Europaspelet kan ställa till det lite nu, men jag tycker ändå att Pep har visat ett väldigt, väldigt stort förtroende. Och det gör ju ändå att man, åtminstone jag, känner att ja, men Grealish kan ju vara någon att kliva in på efter den här Liverpool-matchen nu, efter landslagsuppehållet, så har de tre riktigt, riktigt fina matcher. Och sen ett spelschema som är lite blandat sådär, men de här tre matcherna efter Liverpool-matchen, där tror jag det finns möjlighet att casha in City-poäng. Ja, jag vet inte, vad säger ni?
Nej, men jag håller med. Jag tycker Grealish är spännande. Kanske den, liksom, jag antar att det ska gå vidare till försvaret sen framför allt. Men, och där finns det ju intresse. Men i övrigt, kollar man offensivt, så Grealish är väl den spelare jag kikar mest mot. Jag har svårt att få in en Kevin De Bruyne som nu är tillbaka. Och det är väl egentligen Kevin De Bruyne som lite går att sätta emot Grealish. Du rabblar speltid här, vilket är, han har fått väldigt mycket. Det har ju varit samtidigt som Kevin De Bruyne och Phil Foden har matchats in nu här lite mot slutet. Och nu känns det väl som att de är redo att verkligen kliva in på allvar. Och då är frågan, hur blir det med Grealish roll? Han kommer fortsatt få mycket speltid, men kommer det vara så mycket som det har varit nu? Med vissa frågetecken, men ja, jag tycker... Jag förväntar mig att Grealish kommer spela väldigt mycket. Och i det här spelschemat som lättar upp för City här så småningom. Så ja, Grealish är nog den närmsta spelen. Och just det, nu alla håller på att växla över sina de här mid-price mittfältarna till de här som kostar lite mindre. För att kunna lägga mer pengar på forwardslinjen och försvarslinjen. Och han kanske är den mest intressanta mid-price mittfältaren i alla fall. Så att jag tycker Grealish är intressant.
Och precis som du nämnde där, så är ju liksom segwayen över till en Cancelo i försvaret ganska given. För det är ju också en spelare, om man skådar speltid, han har gjort 90 minuter alla sex matcherna. Och ja, visst, han liksom, nu kommer det Europaspelet och så, men det är ju egentligen samma sak där. Vi har en Mendy som skakar galler och en Sinchenko som är skadad. Och, ja, så jag tror att Cancelo också kommer att få en hel del speltid. Såklart inte alls kanske lika given eller att match ut och match in som Diaz till exempel. Men vi vet ju med Cancelo att taket är väldigt, väldigt högt. Och speciellt när det kommer lite lättare matcher. Om han då är med och spelar, då kommer ju han ha en heatmap som mer påminner om Mohamed Salah än Gianluca Pesotto i gamla Juventus-dagar, om ni förstår vad jag menar då.
Ja, nej, verkligen. Håller du Cancelo solklart för en spelare som Diaz?
Jag skulle säga att det beror på hur övriga, dels försvarslinjen och dels bygget ser ut. Har man en ganska stark bänk och i övrigt har spelare som har väldigt stor chans att spela, då tycker jag att Cancelo trumfar. Sitter man däremot kanske med, vad vet jag, nu har vi ju en James skadad i Chelsea, men låt säga att du har suttit med James Alonso eller men den typen av spelare som kanske är lite mer risky för rotation, ja, då kanske jag hade valt att gå på Diaz. Men det beror också lite på, jag känner ju ändå att Cancelo har det där taket som man vill åt. Jag håller nog Cancelo snäppet för i alla fall.
Stefan, hur resonerar du kring City-tillgångarna?
Jag har ju kikat att jag skulle ha in massa City-spelare här till Game Week 8, men det är ju lite tuffare här nu med alla skador. Jag kanske kommer göra, liksom, byta in dem en omgång tidigt, lite som jag gjorde med Lukaku, bara få ha dem på plats. Men ja, vi får se. Chelsea är väl ändå prioritet nu i alla fall, att få in en andra gubbe eftersom Reece James är borta för mig. Så att jag vill inte sitta med bara Lukaku här från Game Week 7, utan där vill jag nog få in en till först och sen kika nog mot City.
Har du några andra City-spelare vi pratar om, Fredrik? Annars kan vi gå över på min punkt som just är Chelsea.
Ja, men kör vidare med Chelsea då.
Ja, och det här har vi pratat om sen säsongen drog igång egentligen och spelschemat släpptes. Det är Southampton hemma som väntar nu i Game Week 7. Southampton förvisso gjort det bra, men därefter är Brentford borta, Norwich hemma, Newcastle borta, Burnley hemma. Och ja, men vi är ju många som har kollat mot dra wildcards här. Sen så har det ändrats lite till och från, men alla, oavsett om de drar wildcard eller inte, kollar väl mot att attackera Chelsea. Fick in en lyssnafråga från Sebastian Bylund som skriver att han redan sitter med Alonso och Lukaku men vill få in ytterligare en till från Chelsea och undrar vem man ska plocka in. Och då har han kikat mot Azpilicueta, Thiago Silva och Rydiger. Och han är väl inne på det här som många har varit, att ja, men Lukaku, han är gjuten och given mycket på grund av den bästa kaptensmöjligheten här i många av de här kommande gameweeksen. Och sen dubbla försvaret då mittfältet har varit lite så här halvlurigt. Men av alla försvarare så är det ganska svårt att välja. Det var ju senast förra veckan som du, Fredrik, gick in och rekade en Thiago Silva i backlinjen som jag ställde mig lite frågande till då jag tycker det finns bättre alternativ. Samtidigt som Thiago Silva såklart är en bra spelare. För egen del, så jag gillar Rydiger, prisa där i något liksom så här mellansegment. Och liksom en ganska stadig säker plats. Han hade ju redan Alonso, så just nu kan vi liksom för hans fråga plocka bort honom, men när man sen ska sätta ihop sitt lag kommer ju Alonso vara en sån spelare som man resonerar fram och tillbaks till. För egen del så gillar jag verkligen tanken på Azpilicueta. Nu Reece James pratas om mellan 4 och 6 veckor han ska vara borta. Det är förvisso ett landslagsuppehåll däremellan, så att några veckor skäligs ut av det, men det kommer bli ett par game weeks i alla fall. Och då är det ganska troligt att Azpilicueta kan få lite wingbacks roll. Vi har en Hudson-Odoi som kan spela där ute, men jag tror att Azpilicueta för det mesta kommer vara där. Och sen så är hans roll ganska gjuten i övrigt också. Med kaptensbindel som tätt i Chelsea, och om man inte spelar wingback så är han ändå i mitt trean. Ja, Stefan, vad är din syn på Azpilicueta, och är det någon som du har kikat närmare mot nu när Reece James är borta? Du har ju tagit in James redan.
Ja, det svider ju såklart, men nej, men Aspi är väl bra, dock så kostar han mer än vad Rydiger gör, och det är nog ett problem för mig, för min del. Just med liksom den det är ju en relativt modest skillnad, men liksom det kan vara på marginalen, och som jag som kanske måste göra Shaw eller Reece James till en Chelsea-back, så har inte riktigt råd med det bytet rakt av, och då faller det bort lite grann, men jag tror på honom.
Kollar du på en uppdubbling i Chelsea-försvaret?
Jag hade gjort det, men jag vet inte om jag kommer göra det nu. Det beror på, jag är grymt sugen på att få in en Cancelo i City. Men som sagt, jag är lite orolig för att Cancelo och Grealish börjar närma sig en rotation här. Som sagt, ni pratar om att de hade spelat mycket matcher i sträck, och det brukar leda till att man vilas utav Guardiola även om man är tilltänkt första spelare.
Om vi går över till dig, Fredrik, och går tillbaka till Sebastians lyssnarfråga här. Han sitter med Alonso redan, undrar vem man ska plocka in av Aspi, Silva och Rydiger. Står du fast vid din Thiago Silva-rek, eller tycker du att Aspi trumfar honom nu sett till att Reece James verkar vara borta ett tag?
Ja, men det är klart att det är en aspekt att väga in, att Reece James är borta, Azpilicueta kan då kliva ut och ha, precis som du sa, två platser att välja på. Det finns ju en liten prisskillnad där, så har man inget problem med den, ja då skulle jag nog kanske säga att Azpilicueta, utifrån att James verkar ändå vara borta ett tag, trumfar honom. Jag tror att han kanske till och med trumfar Rydiger också utifrån det. I övrigt, Rydiger, Thiago Silva, ja, så där är väl mer magkänsla vem man vill gå på. Men som jag var inne på, uppdubbling i försvaret när mittfältet känns sådär konstigt ihåligt, trots att det bara står namn på namn på namn som är fantastiska fotbollsspelare, så känns ju den där uppdubblingen i försvaret lockande.
Jag vet inte om jag är tråkig spelare och kika mot Rydiger och Azpilicueta och helt bortser från Alonso. Jag pratade om det förra veckan, den här envisheten eller tålamodet. Jag, jag känner att den här Chilwell-problematiken kommer vara en del. Jag vet inte om jag bara helt har liksom tappat det. Och jag ser ju precis som alla andra vad Alonso gör. Och Tuchel gillar ju verkligen det i och med det här wingback-systemet. Men jag menar ju fortfarande på att Chilwell gör det riktigt bra i en wingbacks-roll också. Ja, hur resonerar du där, Stefan, om man liksom väger in en Alonso i det här också? Är det han är väl den spelare som har, i försvaret som har absolut högst tak och tar fasta situationer och så. Och därför kanske det vägs upp i alla fall.
Ja, nej, han ser ju jättefin ut. Samtidigt är jag väl lite så här, spelade inte Tuchel, han kan ju byta system. Det känns som att det skulle inte vara helt otroligt att han ville stoppa in en till mittfältare nu när matcherna blir lättare och spela fyrbackslinje. Ser inte som omöjligt. Sen visst, det har gått bra med det här systemet som de kör nu, så han kanske kör på med det. Men det är ingenting som jag utesluter i alla fall.
Nej, så kan det bli. Eller så trycker han sina wingbacks ännu högre upp och gör att Alonso är inne i straffområdet mest hela tiden. Det är oklart det där. Hur rankar du Alonso och hans säkerhet, Fredrik?
Ja, nej, men jag tycker att han är en större risk för rotation framöver. Även om han har gjort liksom 5 gånger 95 och så 85 i första gameweeken. Precis som du är inne på så har ju Tuchel varit ute och pratat lite om att Chilwell... Ja, men han börjar hitta tillbaka nu till någon form av liksom fysisk status som gör att han är in contention. Och det är lite synd på ett sätt att varken Chilwell eller Alonso kan liksom göra en Cancelo och kliva på högerytten. Mm. Det hade ju varit tacksamt. Det kanske de kan, men det är inget vi har sett jättemycket av. Så, men det är två lite för bra spelare för att slåss om samma position, kanske.
Man hade nästan i ett fantasy-hänseende kunnat önska för en rejäl skada för någon av dem, vilket hade underlättat enormt. För jag gillar verkligen den där vänsterplatsen och framförallt med Lukaku där framme där det kommer skickas mycket inlägg. Men det är det jag gillar med Aspi också. Jag vet inte om ni kommer ihåg det när Morata spelade i Chelsea, att det var väldigt mycket som Aspi som lyrade in bollar till Morata. Nu har han en Lukaku där som är minst lika bra på huvudet och kan dunka dit bollar. Och det är väl det som gör att jag dras mot Aspilicueta och hans säkerhet. Och även på sikt, även när Reece James kommer tillbaka, så ser jag inte att det är något byte som jag kommer bli tvingad att göra, utan mer ett så här... Ja, jag kan göra det bytet och spara in lite pengar genom att downgrada Aspilicueta antingen till en annan Chelsea-försvarare eller till något annat lag beroende på vart vi står just då. Det kommer aldrig bli liksom någon riktig ko på isen med Aspilicueta, känner jag, så länge det inte kommer någon skada. Hans plats känns gjuten. Kan spela wingback, kan spela ytterback i en fyrbackslinje om det skulle vara så, eller mittback. Så att, jag gillar verkligen att Aspilicueta slår ett slag för honom. Så på Sebastians fråga om pengar liksom inte är något problem där, så håller jag absolut Aspilicueta som etta. Sen så vill jag faktiskt slå vidare på det du var inne på, Fredrik, när du pratade Cancelo kontra Diaz. Här är ju typiskt sånt scenario att om man kollar på att dubbla upp i Chelsea-försvaret och gå på Alonso och Rydiger, då är helt plötsligt, ja, men då kanske det är Diaz man ska gå mot om man går på liksom lite osäkrare kort. Jag skulle max vilja ha ett sånt större rotationsrisk. Det är ju ingen som är helt gjuten och får 90 minuter i 38 game weeks, inte ens en Aspilicueta eller en Diaz. Men de här ytterbackarna kommer roteras med, det är jag säker på. Och jag vill inte gå med för många, men det är jag. Och sen skulle jag även vilja säga det att den femte försvararen kommer vara oerhört viktig. Och då slår jag ett rejält slag för Livramento. Dels med Southamptons fina spelschema och hans offensiv, men framförallt hans prislapp. Det är en spelare som man inte har något problem att egentligen spela vilken game week som helst nu. Och ja, han är verkligen en guld femte back. Han ska man definitivt sitta på om man väljer att gå på de här lite osäkrare ytterbackskorten. Det är någonting som jag skulle vilja säga. Stefan, jag vet att du sitter där och bara väntar på att få ordet och prata Arsenal. Jag tänkte faktiskt bolla över dig på en lyssnarfråga som kommer från Filip Johansson. Han undrar om inte Emil Smith-Rowe kan vara intressant. Han kostar bara 5,3 nu. Visar god form senast och spelschemat ser fint ut. Och annars finns det några andra bättre alternativ. Och det är väl något sånt där. Man får ställa Smith-Rowe mot en Saka kanske.
Ja, nej, men jag tycker det är egentligen bara de två som jag kikar mot offensivt sett i Arsenal. Smith-Rowe har ju varit... Har kanske varit bättre här liksom, hittills på säsongen. Saka hade det rätt tungt efter vad heter det, och varit med England och spela VM. Och kände som att han var lite urslag inledningsvis på säsongen. Men har liksom en uppåtgående formkurva. Och ja, jag håller väl honom lite som favorit. Men sen finns det liksom den här prisaspekten. Och då tycker jag att det ja, men lite hugget som stucket, och vill man gå billigt då gör man det med Smith-Rowe, eller har man råd och feeling för Saka så kan man välja honom. Jag tycker det är väldigt svårt att förutspå vem som är bäst offensivt sett där. De brukar ju dessutom ha ett väldigt bra samarbete i matcherna och liksom spela fram varandra. Så att det är nog tajt mellan dem, och det är bara min magkänsla att Saka kommer jag med poäng. Det skulle lika gärna kunna vara att Smith-Rowe matchar honom. Och då är han bättre sett till priset. Annars tycker jag Arsenal har sett bra ut defensivt här. Man var på väg mot tredje raka nollan mot Spurs. Men Son fick in en boll på slutet. Matcherna tycker jag ser fina ut. Så där kan man ju också investera. Jag har ju själv valt Tierney spåret. Han är lite dyrare. Jag förväntar mig att han kommer vara, som vi såg han i inledningen av säsongen, mer offensiv när liksom det blir sådana matchbilder. Han fyller på väldigt bra. Men både White och Tomiyasu som är billigare har ju gjort det bra. Väldigt förvånad över Tomiyasu som har kommit in och liksom, ja, men, gjort det super, super bra. Och jag tyckte han hade... Son är ingen lätt spelare att möta med, men jag tyckte ändå att man höll honom hyfsat borta från spelet här i derbyt. Och det var mycket att han gjorde det bra mot honom. Så nej, det är väl min take på Arsenal.
En relativt stor spelare där också, ser på fasta situationer så kliver han ju upp på hörnor och såna här saker. Han spelar väl mittback i japanska landslaget om jag inte har helt fel för mig, och ja, kan vara med och utmana även där.
Ja, nej, men han är rätt lång och man har sett att liksom, om jag säger att Tierney fyller på mycket, så det är inte så att Tomiyasu inte får fylla på. Det är väl lite vridet åt Tierney skulle jag säga, kanske inte lika mycket nu som när till exempel Chambers eller Cedric spelade högerback. Då var det ju ännu mer att Tierney gick fram. Nu är det lite mer balanserat skulle jag säga.
Mm. Får jag fråga lite kopplat till rotation och sådana saker. Fördelen med Arsenal är såklart att det inte är något Europaspel och av den anledningen inte borde vara allt för mycket rotation. Men är det tänkt att de fyra offensiva rollerna ska gå till Ødegaard, Smith-Rowe, Saka och Aubameyang? Och då undrar jag, Pepe, är han liksom utanför leken? Och det är där jag lite kommer till, ja, men när man väger Saka, Smith-Rowe mot varandra. Är det något av dem som du känner kanske hänger lite lösare än den andra?
Jag tror väl kanske att Saka har en medgiven roll i laget. Men samtidigt så Pepe spelar mycket inledningsvis och kommer få spela. Dock så tycker väl jag att Saka är ganska mycket bättre när han får spela ute till höger. Så det är där man vill ha honom. Som det har sett ut i inledningen då, när båda de två har spelat, då är det Saka som har fått spela på vänsterkanten. Men det där har ju Arteta varierat lite med. I förra säsongen när Saka och Pepe spelade, då var det mer tvärtom, att Saka utgick från höger och Pepe från vänster. Så att just nu i alla fall så kommer han ju inte ändra på ett vinnande lag, är jag rätt övertygad om, efter derbysegern. Så då kommer det nog bli samma manskap ut om det inte blir några skador här mot Brighton. Och med Pepe hade jag inte varit så orolig för just nu i alla fall.
En spelare vi inte har nämnt i Arsenal som det ändå har snackats en del om, speciellt med dragna wildcard och sånt, det är en Ramsdale. Skulle du vilja ha någon utläggning där? Jag är ju riktigt skeptisk till att gå på Ramsdale i ett wildcard. Dels för att jag kanske inte tycker att det är världens bästa målvakt, även om han har gjort det helt okej här inledningsvis. Jag vet dock att misstagen finns där. Men kanske framförallt att den där platsen skulle kunna vara hans och förlora på lite sikt. Jag ser inte som supergjuten och då gå in med han som en 4,5 målvakt före en Raya i Brentford eller en Sanchez i Brighton, som där platsen är supergjuten. Men du får gärna övertyga mig åt andra hållet.
Nej, men jag är positivt överraskad. Jag var också skeptisk för de pengarna som man la på Ramsdale. Men nu har ju han verkligen kommit in och liksom bevisat sig på kort sikt, som du är inne på, att det är absolut så att gör han två dåliga matcher så kan det nog vara snack om Leno igen. Men jag tycker de mesta ryktena som går kring Arsenal nu är liksom att man kikar på och kanske sälja Leno om Ramsdale fortsätter spela så här. Och så kan det nog bli. Han tillför ju helt andra saker än vad Leno gör, med liksom en helt annan straffområdes kontroll, och något som Arsenal behöver rätt mycket, med tanke på att man kanske inte har de största mittbackarna och de mest kommunikativa mittbackar heller. Och där bidrar Ramsdale också mycket med att han snackar och skriker och liksom håller försvararna på tårna. Så att det är två egenskaper som Arsenal har saknat rätt mycket, med Leno som har varit en duktig linjemålvakt, men kanske liksom varit lite väl passiv på när det kommer till inläggsspel och hörnor och sånt.
En snabb fråga då, om du hade suttit med wildcard idag, hade Ramsdale varit en målvakt som du hade fingrat mot?
Nej, jag tror inte det. Jag är fortfarande för orolig för att han ska göra misstag och tappa sin plats. Sen tycker jag väl att Sai Wolves, hans bonusproduktion verkar ju vara liksom utöver den här. Det är ju lite Martinez-känsla på honom så här inledningsvis. Så de pengarna som kanske är värd att betala upp här för att liksom haka på att han fortsätter spela på det här sättet. Annars så är nog Sanchez fortfarande min favorit. Jag tycker att de ser bra ut. Nu saknade de viktiga Bissouma här mot Palace. Men jag tycker Sanchez fortsatt är intressant.
Yes, Fredrik, vi har ju redan varit inne och pratat Grealish, och då nämnde jag att han kanske är den mest intressanta på mid-price-delen på mittfältarna. Men du får gärna lägga ut texten där kring deras vara eller icke-vara.
Ja, men det finns ju någonting här att det är nog ganska många som sitter på antingen Jota eller Greenwood eller Pogba eller Mount, som man kanske inte riktigt vet vad man ska göra med nu när spelschemat vänder för Chelsea, men han är skadad. Det finns ju ett par spelare, någon kanske har klivit in på Kai Havertz som snittar 49 minuter per match. Och det är ganska mycket pengar som är inlastat i de här spelarna. Här vill man ju ha, man har lite högre krav vad det gäller leverans kontra de här 6 miljoner spelarna. Om man kikar för Jota och Greenwood Pogba, där ser vi en ganska tydlig liksom shift nu i spelschema. Det ser lite tuffare ut. Vi ser också att konkurrensen ser lite annorlunda ut. För Jotas del så är Firmino tillbaka. Och för Greenwood och Pogbas del så har ju Cavani kommit tillbaka. Och vi har sett att Pogba har dragits ner lite på mittfältet till och från. Sådär. Så att det finns lite orosmoln, och det är klart att med så många mittfältare i liksom det lite lägre prissegmentet runt 6 miljoner som börjar bli högintressanta, så det är ju garanterat då många som är verkligen inne på att få downgrada. Och då är ju frågan, ska man liksom behålla någon? Man vill, det här att ha någon i det här prissegmentet, det är ju ganska trevligt, och då kanske är den där Grealish som ska få hålla 8 miljoner stången, så att man kan liksom ändå ha en struktur som möjliggör att man kan hoppa på när säsongens Gündogan väl liksom blommar ut, vem det nu blir. när man sitter och gör bytena tycker jag det är någonting att ha med sig rent tankemässigt. Vilken struktur sätter jag i mitt bygge? Har jag någon som sticker ut i pris från de andra? Och, ja. Grealish till exempel skulle kunna vara en sån spelare.
Ja, de här priserna på mittfältare från Emile Smith Rowe 5,3 upp till Rafinha och Saka där 6,5-ish. Finns det ju hur många alternativ som helst. Vi har varit inne på det med Gallagher, med Sarr, med Traoré och ja, kan fortsätta ganska länge och prata spelare där. Och samtidigt så skiftar det ganska snabbt det här att hur man ska lägga upp sitt bygge. Att man, det var väl inte helt otänkbart för många att sitta med Torres, Jota och en Greenwood ett tag där på mittfältet. Medan man nu gör sig av med allting. Man lägger in mer pengar i försvaret. Man dubblar upp en Chelsea-backlinje. Kanske går in på en City-försvarare. Eller till och med dubblar upp City-försvaret också. Vilket inte behöver vara fel. Men lägger in mycket pengar i de leden. Och det måste tas från någonstans. Och då görs det mycket på mittfältet. Och det finns bra alternativ. Jag säger inte att det är fel. Men jag är lite inne på det du säger också. Att flexibiliteten i bygget blir ju sämre. Det är svårare att kunna hoppa på. Vad säger att trenden inte kommer vara om några gameweeks att de här mid-price mittfältarna som ändå finns där kan leverera ett riktigt bra värde, och hur tar man sig dit då om man går in i ett wildcard nu där man egentligen bara sitter kvar med en Sala på mittfältet som har nog uppbyggt värde i, och sen så har man de här 5,5-6,5 mittfältarna. Den risken tycker jag finns där. Jag säger inte att det är fel. Det går ju alltid att lösa med att ta ut en dyr försvarare och downgrada där och göra ett dubbelbyte och sen kunna få in pengar. För att det är inte som att gå från en Sarr till en Mohamed Salah eller en Bruno Fernandes eller Kevin De Bruyne, utan det är ju bara lite man ska få ihop, och det kanske man kan lösa på något sätt. Men jag tycker att det är värt att överväga vilken väg man själv väljer där. Lutar du där, Fredrik, åt något specifikt håll att försöka hålla flexibiliteten och minst om du har en lite sådär mid-price mittfältare kvar, eller tänker du att det får lösa sig och gå på de här många prisvärda alternativen på mitten?
Ja, men jag är nog lite inne på det förstnämnda där. Sitter med Gray och Sarr och Rafinha som alla är inom liksom 5,8 till 6,5. Och sen Greenwood Sala, och det är ju Greenwood som kommer att behöva göra plats. Och jag skulle kunna få loss en hel del pengar genom att göra an till whoever runt 5,5 till 6. Och bara lasta in det ytterligare i backlinjen. Nu har jag en ganska tungt lastad backlinje som det är redan nu, så pengar är inget jätteproblem, och därav blir ju beslutet för min del ganska mycket lättare att kanske kika då mot Grealish till exempel. Men jag tycker nog att strukturbyggnaden, speciellt om man kanske redan har dragit wildcardet, för då är det långt till nästa wildcard, och även om det går med ett dubbelbyte som du säger, dels är det två byten, eventuellt minuspoäng, och du kan bara göra en i taget, plus att du då inte kan släcka bränder på annat håll, så att det är farligt att liksom tänka att jag löser det där med två byten i värsta fall. Ja, två byten är ganska värdefullt, och det är inget du vill liksom kasta bort på någonting som du så här i efterhand liksom känner att det där borde jag kunna se komma. Och flexibilitet kan visa sig vara A och O. Sen ska man ju såklart gå på spelare som man känner för. Men jag vill inte sätta mig i båten där fyra mittfältare i lågprissegmentet. Jag tror att vi tycker att det är lite risky.
Släcka bränder säger du, och det är oftast det man behöver använda byten till. Stefan, skulle du vilja prata lite mer? Nu är det väldigt mycket flaggor i ganska många lag med den här liksom skaderisken och problemen med att ha allt för förutbestämda byten, och resonera lite kring de bitarna.
Nej, men man får ju anpassa sig. Jag tror att det är många nu som sitter med i alla fall en 3-4 gubbar som är osäkra till spel inför helgen, och vi har dessutom Champions League-matcher och Europa League-matcher att avverka här, så att det kan ju komma ytterligare skador innan vi står där på fredag och har presskonferenserna till godo. Så att liksom grundrådet är ju liksom avvakta. Jag vet liksom priserna rör sig rätt mycket nu. Men då kanske man kan, liksom, om man sitter och har lyxen med två fria byten, man kanske kan göra ett utav de byterna och sen liksom avvakta med det andra, bara för att inte bränna sig helt om det skulle gå illa. Men sen tycker jag även att man får tänka lite liksom annorlunda beroende på hur ens situation är. Jag till exempel har ju dragit mitt wildcard, så jag har absolut inte råd att liksom göra några tidiga byten och chansa här, utan ja, men min originalplan har spruckit lite, då får jag kika vad är det bästa att göra härifrån och ja, men liksom prioritera de byterna som du liksom verkligen vill ha. Vissa spelare kanske bara är lyx och vissa kanske man säger, men den här spelaren tror jag på så mycket så att han måste jag bara ha för vissa specifika matcher, och då är det de byterna man ska se till att de blir gjorda, inte de här lyxbyterna. Så bara, men jag hade ju planerat att byta ut Jota nu här i Game Week 7, ja, men det kanske man får skita i och liksom, ja, men då får han spela mot City och kanske Watford. Och förhoppningsvis så gör han en balja i de två matcherna. Och då, liksom, då har man nog inte förlorat så mycket mot den man hade tänkt ta in. Sen visst har man wildcardet kvar, men då kanske man kan vara lite mer våghalsig här i Game Week 7 och ändå liksom, ja, men skiter det sig, då kan man dra wildcardet i Game Week 8 ändå. Så att där tycker jag att man har lite mer valfrihet när man står och ska göra sina byten.
Ja, så är det verkligen. Jag tänkte gå vidare och prata wildcards. Vi vet att det är många wildcards som dras nu i Game Week 7. Det kommer även dras många i Game Week 8. Men jag har ju hela tiden pratat att om man inte har dragit sitt wildcard redan, så är det ganska enkelt att lösa den här omväxlingen från United, där spelschemat blir sämre, till ett Chelsea där spelschemat blir mycket bättre, bara med byten, för att kanske ha nytta av att använda det längre fram. Och då har jag väl framförallt kikat där till när Uniteds spelschema vänder igen och ser hur bra som helst under en väldigt lång tid. Anledningen till att jag har pratat om det snarare än att dra det nu, det finns liksom inget rätt och fel, och det beror helt på hur ditt lag ser ut. Men att nu till exempel gå från en Ronaldo till en Lukaku, en Luke Shaw till en Rüdiger, det sparar dig bara pengar. Lukaku är billigare än Ronaldo. Däremot när du sen, och det, jag tror att det är väldigt många som kommer vilja kliva på Ronaldo igen när Uniteds spelschema blir så där jättefint, och även under en väldigt, väldigt lång tid. Det kan till och med vara så att man vill dubbla upp med premiumspelare i United, med en Bruno och en Ronaldo, för att sticka ut rejält eftersom spelschemat är så pass bra. Vi får väl se vad som händer med straffarna. Vi fick ju en liten överraskning här där Bruno tog straffen, sköt över. Jag är inte alls säker på att det betyder att Ronaldo tar nästa straff. Det kan vara så. Samtidigt var det mycket, de gick ut och liksom United, Solskjær gick ut och liksom verkligen backade Bruno och jag är inte säker att de liksom vill hacka hans självförtroende än mer. Dessutom så kanske jag till och med tycker att Bruno är en bättre straffskytt trots detta misstag då, än vad Ronaldo är. Och det så visar ju även historiken. Så att det kanske, wildcard kommer komma ännu mer till nytta längre fram då man vill göra den, då man kanske vill uppgradera mer, alltså spelare, och man behöver få ihop pengar på ett annat sätt än vad man behöver nu. Med det sagt så kan det ju absolut vara så att man behöver dra det nu. Vi pratar om alla skador och sådana saker, och då kommer den stora frågan: drar man det nu i Game Week 7 eller drar man det i Game Week 8? Och här är också utifrån ditt bygge. Jag skulle verkligen föredra att dra den till Game Week 8 snarare än ut till Game Week 7 om jag hade möjlighet att få ihop ett vettigt lag. Och det är flera anledningar. Dels så är det ett landslagsuppehåll, och anledningen med det är kanske framförallt inte att man ska kunna hoppa på och tjäna pengar på spelare och byta in och ut, utan snarare att vi får lite bättre koll på, ja, men vad blir det för skador. Det brukar alltid dyka upp någon form av skada. Folk är ute och reser, det kan komma tillbaka och vi får liksom sjukdomsuppdateringar och sådana saker. Så det skulle jag säga är en stor anledning. Dessutom så har vi den här matchen Liverpool City i sjuan. Och jag tror att om man nu väljer att dra den i sjuan, när man tycker man är tvungen till att göra det, då behöver man sitta med både Liverpool och City-spelare i den gameweeken. För jag tror inte att man ska försöka undvika den matchen helt, för att City-spelschema blir sen väldigt bra. Liverpools spelschema, du pratade om det Fredrik, att det vänder lite och att Jota sådär, men jag tycker de har ganska bra spelschema generellt. Sen Jota är lite speciell, men man tar inte ut en Mohamed Salah. Det är lite lurigt, vad gör man med en Trent som är skadad nu och sådär. Jag hade väldigt gärna väntat till åttan. Den stora skillnaden med att dra det nu, det är ju att om det blir tight i ett wildcard pengamässigt, så kommer det göras en hel del byten här. Det är många som sitter med två fria inför för Game Week 7. Många som kanske till och med planerar att dra minus och göra mycket byten. Och att det kommer bli värdeförändringar och man kan bli utprisad från det lag som man gärna vill ha. Jag tycker det finns mycket resonemang att göra kring det här. Men skulle egentligen vilja bolla över till dig Fredrik, som sitter med ett wildcard kvar, som just nu då lutar mot att spara det. Hur har dina tankar gått? Är de någonstans inom de här områden som jag pratar om här?
Jo, men så är det ju. För att komplettera det som du nämnde, som jag verkligen kan skriva under på där. Det är ju de skadorna vi ser på anfallare som vi väldigt gärna vill ha i bygget. Jag tänker på Bamford, jag tänker på Calvert-Lewin och även Wilson till exempel. Och det har gjort att för min del så sitter jag med en 4-5 anfallare i Obafemi, som ju håller till i, vadå, Wales numera kanske. Och det såg jag som ett ganska stort problem, och jag såg det också ganska svårt att växla över det. Där har jag svängt lite just nu, som jag känner att med de skadorna som är, så kan det funka att spela ett 2-man anfall och sen då istället köpa ett 5-man mittfält. Och då ha lite mer pengar över till bra backlinje. Så att det löste liksom en knut som jag hade tänkt att liksom fixa i ett wildcard. Sen får vi se med de här skadorna. Det är mycket liksom ljusgula flaggor, Rafinha och Shaw och Trent och sådär. Ja, alltså, Trent är ju inte jättesugen på att ta ut. Är det att han missar City-matchen, så tror jag att han får sitta bänk i bygget. Men nej, det är klart att är det helt förstört bygget och du har wildcard kvar, då ska man ju använda det. Men jag känner lite just nu att du nämnde ju Uniteds svängning där lite längre fram på säsongen, och att då sitta med ett wildcard kvar och kunna liksom gå all in där, för den kommer vara svårare att gå till. Om man sitter tungt lastad på Chelsea till exempel och vi växlar över till United, så är det lite klurigare. Och att då kunna göra det gratis med ett wildcard, det skulle kunna vara en sån där bra fördel att ha kvar. Så att mitt mål nu är att försöka att rodda mig igenom Game 7 och 8 utan wildcard.
Ja, jag tror det. Man pratar mycket om att kunna komma före kurvan, och såklart kommer ju folk byta in massa United-spelare när det spelschemat vänder. Men eftersom att de spelarna generellt sett är dyrare än de man vill byta ut, så kommer det liksom krävas fler byten. Det går liksom inte att göra ett rakt byte någon emellan. Svårt till och med i vissa fall att göra det med två byten utan att helt liksom förstöra sitt bygge helt. Så ett wildcard där kommer vara guld värt. Det kommer ju jag och Stefan inte ha, så vi får ju liksom försöka parera det på något sätt. Och det som kanske framförallt talar emot då att spara wildcard så länge, är det något du har haft liksom vägt in och sett att men det spelar inte så stor roll? Det är ju värdeökningen, man riskerar att komma efter lite där om man inte använder sitt wildcard nu lite tidigare.
Jag har valt att bortse eller nedprioritera den delen just för att pengar inte har varit ett lika stort problem som det kanske varit, inte förra säsongen men säsongerna innan det, har det varit väldigt mycket fokus på team value, och nu har vi så pass många billiga, framförallt mittfältare, som levererar, och då upplever jag inte att pengar är det. De här 0-1-0-2 extra upplever jag inte gör den skillnaden faktiskt.
Nej. Bra, men då hoppar vi vidare i veckans rekommendationer, och för alla de som då ska dra wildcard så kommer det komma lite rekar på spelare som vi tror på att byta in just nu. Om vi börjar med försvarsrekarna, Stefan, förra veckan så rekade du Trent, Shaw och Semedo. Det är väl bara Semedo som inte är flaggad där, va?
Ja, precis. Så därför får de övriga stryka på sig just nu med tanke på den osäkerheten som hänger över oj, ursäkta, som hänger över dem, och inkommer Alonso och Rüdiger tillsammans med Semedo.
Fredrik, Thiago Silva, Livramento, Robertson, där är inga flaggor.
Inga flaggor. Robertsons plats känns ju ännu mer gjuten där när Trent är skadad. Jag tror inte han är sugen på att vara utan båda som han tvingades vara i en match tidigare, Klopp där. Och jag håller ändå fast vid Thiago Silva, tycker att det finns värde för 5,4, och Livramento var ju inne på förut att det är ju en no-brainer och har ju bygget, så att de sitter kvar alla tre.
Härligt. Jag kastar om lite här. Jag tycker att det är hög tid att växla om till Chelsea. Jag hade förra veckan Trent, Semedo och Tierney. Tierney får stanna kvar. Jag väljer att plocka bort Trent från rekommendationerna, men är inne precis på samma sak som du, Fredrik. Jag är relativt säker på att han kommer vara tillbaka som absolut senast till Game Week 8 efter landslagsuppehållet, och det är ganska lång tid tills dess, så jag vill inte sitta utan Trent. Men han får inte vara med på reken. Semedo är väl också helt okej, okay, och ingen spelare jag tycker man gör ett byte på nu, men plockar man in, då tycker jag det finns mer intresse i Chelsea-leden. Och Tierney får sällskap av ja, men det är väl typiskt mig som är lite tråkigare människor att inte ha med en Alonso som Stefan nämner, utan jag går på vad jag tycker är de lite säkrare korten. Jag har redan talat mig varm kring en Azpilicueta, och sen så gillar jag Rüdiger och värdet i honom. Så att Tierney, Rüdiger och Azpilicueta blir mina val på försvarssidan. Går man däremot vidare på mittfältet så ser jag ingen anledning att göra några förändringar här. Rafinha, Sar, Gallagher hade jag förra veckan. Rafinha, ja absolut, vi får väl se. Han står ju som flaggad. Man fick se några bilder på han efter han byttes ut här senast. Då satt han med liksom dubbla ispåsar på sina baksidor. Både höger och vänster baksida. Jag vet inte, han var en osäkerhet för den här veckan. Jag tycker han är oflytt att komma iväg med mer poäng. Jag tycker det är hans bästa insats på säsongen. Rafinha ser bra ut, men man följer ju såklart presskonferenser och hör vad Bielsa har att säga om Rafinha. Men om han kommer till spel så tycker jag värdet i honom är sanslöst. Sar har ju fortfarande en riktigt bra match nu här. Sen är ju frågan hur länge man sitter kvar med honom, men jag ser ingen anledning att plocka bort honom just nu, och Gallagher gillar jag bara, fortsätter plocka poäng, fixa straffen till Zaha här mot Brighton igår måndag, och sen han debuterade i Game Week 2 så har han varit direkt involverad i 5 stycken av Pellas 6 mål. Han har gjort 2 och assisterat till 3, så att I rest my case. Stefan, du hade Rafinha, Sar och Traoré förra veckan. Traoré fick ju inleda på bänken här i Game Week 7, eller Game Week 6.
Ja, precis. Så han är ju ett lätt byte här, tycker jag. De har en match mot Newcastle, men sen har de lite tuffare matcher, även om det är okej. Okay. Men som sagt, osäkerheten med hans startplats gör att han ryker, och sen ryker Sar också. Jag tycker man har fått de poängen som man kikade mot på Sar, och jag kikar vidare mot andra spelare. Däremot Rafinha, han får sitta kvar trots ispåsarna. Nej, men jag tycker att han var bra matchen innan det också, och men spelar han, då är han superbra att ha. Och han får sällskap av Saka och Grealish.
Mm, där letar sig Grealish in. Fredrik, vi har varit ganska lika här med Rafinha och Sar. Du hade en Demiria Gray också från Everton förra veckan.
Ja, men precis. Gray och Rafinha får vara kvar, men jag är inne på Stefans linje och skeppar Sar från reken. Han sitter ju till exempel i mitt bygge och där får han nog vara kvar ett tag. Men hade jag inte valt att gå på Sar hittills nu, så hade jag nog inte kanske plockat in honom i det här läget. Utan jag väljer att sätta Grealish där. Jag tycker att det är fullt rimligt att ta in honom redan nu. Även fast man ska möta Liverpool. För schemat som kommer därefter är bra. Och vi såg att kan Brentford göra 3 på Liverpool, så är jag helt övertygad om att City också kan det.
Ja. På forwardsidan så hade du Bamford Antonio. Och Bamford är flaggad. Kan väl komma till spel till helgen ändå, tror jag. Men det är inte säkert.
Nej, och samtidigt känns det som ett ganska bra läge då att växla honom. Och nu kommer jag vara lite tråkig. Jag satt och liksom kikade lite här och nu finns det ju liksom ingen rolig Bobby Reed att slänga in. Och, utan ibland ska man inte spela Allan Ballan, eller vad du brukar säga, Alex. Utan här känns det som att det ska vara Lukaku och Antonio. Det är det tvåmannaanfallet som jag räknar med att sitta till helgen med. Och ja, jag tycker att de två sticker ut nu som de två tydligaste liksom anfallstillgångarna som jag vill ha i bygget.
Lukaku och Antonio, de satt du med förra veckan, Stefan. Jag antar att det inte blir någon större skiftning där, va?
Nej, det går inte att flytta på de två gubbarna här.
Nej, jag vet att det är folk som funderar lite kring Antonio här när spelschemat vänder lite för West Ham. Jag tycker han ser helt unplayable ut, så liksom måste få vara kvar där. Men ja, i ett wildcard så börjar man väl kika runt. Jag har svårt att byta ut honom, jag tycker han är en jävla hjälte. Av den anledningen så plockar jag in Antonio den här veckan såklart. Jag hade inte med honom förra veckan, utan då hade jag Lukaku Bamford. Men Bamford är ju lätt att skifta ut, precis som Fredrik säger. Så Lukaku och Antonio är gjutna för mig. Vi kommer till kaptensdiskussion här nu för Game Week 7 och det är lördags deadline, tidiga matchen Man United-Everton. Så se till att göra era byten innan 12 lördag. Och ja, varför inte börja i den matchen? Man ska väl aldrig kappa en spelare från tidiga matchen, men jag tycker Ronaldo ser ganska mumsig ut här i hemmamatchen mot Everton och förväntar mig en reaktion efter Villa-matchen. Det kommer väl mycket vara diskussionen att om man har Lukaku eller Ronaldo den här veckan, sitter man med båda så blir det lite jobbigare och kanske lite huvudvärk och magkänsla. Men Stefan, Ronaldo, det är väl inget liksom krav att skeppa honom för att få in Lukaku den här gameweeken för att få in en kapten, va?
Nej, jag tycker nu förlorade förvisso Southampton mot Wolves, men jag tyckte de gjorde en bra insats och liksom jag rankar nog Ronaldo högre än Lukaku den här gameweeken faktiskt.
Mm, jag tycker det där är jättesmårt och jag tycker liksom, jag är glad att jag inte har båda. Jag kommer med största sannolikhet inte byta ut Ronaldo den här veckan, utan kanske vänta en eller kanske till och med 2 veckor. Vi får se. Men ja, både United och Chelsea har hemmaplan. Everton och Southamptons försvar har väl sett helt okej ut. Inte som de absolut bästa. Jag tror Everton har lite bättre siffror än Southampton. Å andra sidan så har Everton inte riktigt haft så mycket tuffa motstånd. Jag tror att United kan bryta igenom det här Everton. Och nu är jag partisk och har inte Lukaku och har Ronaldo. Jag tror att jag hade valt Ronaldo också. Hur resonerar du, Fredrik?
För mig är det ingen snack, det är Lukaku.
Mm. Du tycker den är solklar. Varför då?
Nej, men jag har bättre känsla för det. Det blir lite bränd av Ronaldo. Jag tycker att han såg Alltså han har ju gjort de här målskyttsmålen tycker jag när han kommit hittills och liksom petat in returer och sådär. Det har inte varit de här liksom klassmålen som man ser liksom bara kommer, alltså målskyttsmål. Det, ja, men det är bara att kolla på Roy Mackay, han gjorde ju aldrig några riktiga mål. Det var bara sådana här peta in returer, så det funkar ju uppenbarligen. Men ja, när jag ser matcherna så ser Chelsea spela, ser United spela så känns det bättre i magen att sitta med binden på Lukaku. Jag tycker att han är en mer komplett spelare faktiskt som striker. Därför kommer jag att gå på det. Sen tycker jag nog att Southampton hemma är en bättre match än Everton hemma.
Mm. Du sitter väl med Ronaldo idag och ingen Lukaku. Är det så att det kommer bli ett sånt byte här för att få in den som du tycker då är den bästa kaptenen?
Mm, det är tanken att det ska vara ett av de två bytena och då kommer det en miljon in på kontot och då blir det en back som ska uppgraderas och sen om det blir Shaw eller om det blir Ailing som går och blir Cancelo eller någon av Chelsea-backarna, det återstår lite och se, beror lite på hur mycket pengar det har att röra mig med. Men det är planen i alla fall.
Intressant. Du, även Liverpool har ju hemmamatch, dock mot ett Manchester City. Salah, kanonform. Nu vet jag ju att du sitter i radioskugga och inte vill ha någon koll på vad som händer i Champions League här ikväll. Så jag ska inte prata om det. Men finns det någonting som liksom skulle kunna göra det? Säg att han gör tre mål här mot Porto. Är det något som skulle kunna trigga dig och ändå gå på ditt röda hjärta och sätta binden på en Salah?
Men jag tycker att oavsett form, han har ju varit i kalasform hela säsongen egentligen och kan mycket väl göra det bra mot City, men när alternativen finns, och där håller jag egentligen faktiskt Ronaldo högre också utifrån att deras, både Ronaldos och i mitt tycke då framförallt Lukakos matcher är så pass mycket bättre på förhand. Alltså vi har ju sett City förut åka till Anfield och bara stänga ner och spela 0-0 eller 1-1 och sådär, och får de ett tidigt mål kommer de ju bara att hålla i bollen och försöka slå ifrån sig, så att jag är inte säker på att, nu har ju Liverpools senaste matcher varit helt galna i tempo, det är det mest aggressiva jag har sett på flera år vad det gäller liksom intensitet och bolltempo och löpningar framförallt. Men jag är inte så säker på att Pep vill ha den typen av fotboll, utan han misstänker att han kommer att vilja bara döda det där, den fotbollsdödare han är. Så att utifrån det och att vi inte kanske får se någon liksom ragga fotboll likt Brentford-matchen, så håller jag mig till Lukaku med Ronaldo som tvåa.
Ja, nej, jag håller helt med där. Jag tycker att den här veckan så står det verkligen mellan Lukaku och Ronaldo. Jag tycker så här, jag håller inte med dig där Fredrik. Vi får se vad som är rätt. Jag tycker inte att det är värt ett byte då många har problem på väldigt många fler. Vad sa du? Du hade 5 stycken flaggor. Då vet jag inte om ett prioriterat byte är Ronaldo till Lukaku. Där kan man ju helt fel. Har man den känslan som du har att Lukaku är ett så pass mycket bättre kaptensalternativ, ja, men då är det ju såklart inte fel om man skulle Ronaldo blankar och Lukaku verkligen levererar. Jag tycker att skillnaden de emellan är väldigt liten och av den anledningen tycker jag inte det är värt att göra ett byte. Och hade jag haft båda, då hade det varit svårare. Jag är inne på samma spår som dig, att Chelsea är ett bättre lagbygge. Och att därför kanske tala mer för att Lukaku kommer få fler lägen. Men nu har jag inte båda. Och då är det enkelt för mig att säga Ronaldo. Men jag har också en känsla på att United bara kommer studsa tillbaka. Stefan, du får gärna utveckla här. För du var också inne på det att du till och med tyckte att Ronaldo var det bättre alternativet om man hade båda. Hur... Håller du inte med i det Fredrik säger om att Chelsea kanske är ett mer harmoniskt och fungerande bygge?
Ja, men jag vet inte, jag tycker, jag har inte sett supermycket från deras mittfält. Samtidigt så har jag varit rätt imponerad av Southampton, hur de har sett ut. Så det är klart att det är en bra match, men jag är inte helt övertygad. Och jag vill ju kasta in en till spelare här i kaptensdiskussionen. I Antonio.
Det är klart vi ska dit.
Ja, ja, precis. Men, nej, men jag satt ju och sa förordade Antonio redan i förra gameweeken i podden och sa att jag skulle kappa honom och det blev ju så och det blev bra. Det kanske var lite flyt, men han hade ju kunnat liksom haft mer returns också. Och nu ser jag väl bara det enda som jag väntar på är egentligen att West Ham ställer över en 5-6 gubbar i sin Europamatch här för att ha ett liksom friska ben och ställa på banan mot Brentford, så ser han som ett riktigt fint alternativ också.
Även West Ham spelar ju hemma precis som Liverpool, Chelsea och United den här omgången. Jag tycker Antonio ska nämnas. Jag tycker att han var ett större alternativ förra veckan då de mötte ett så pass skadedrabbat Leeds. Brentford har ändå imponerat. Visst, de släpper 3 mot Liverpool, men Liverpool har ju sett överjäkliga ut här i början offensivt. Jag tycker det har varit väldigt, väldigt fröjdigt framåt. Men ja, absolut, Antonio kan nämnas. Jag tycker dock att det är en outsider av... Jag gick ju också på Antonio förra veckan, ska sägas, före Salah och Ronaldo. Då tyckte jag att det var ett bra läge. Men kopplat till, det går inte att jämföra Brentfords försvar med Leeds skadeskjutna försvar. Jag vet även att det är vissa som till och med har varit inne och fingrat på en Sar-kapten. De spelar ju borta mot det här skadedrabbade Leeds, men samtidigt ryktar det att Leeds kan få tillbaka lite spelare. Jag tycker att det är att gå lite för långt utanför boxen. Men det kanske bara är jag att sätta en bindel på Sar. Jag vet inte, Fredrik, ser du något alternativ? Nu pratar vi om Antonio och Sar. Du får gärna säga något ord om båda dem som kaptensalternativ.
Ja, men när det gäller Sar där tycker jag 16% i TSB gör fortfarande att de poängen är värda tillräckligt mycket för att få dem utan binden. Mm. Och jämför man Sar och Antonio så har ju Antonio känslan i att han har ett högre tak. Nu gillar jag ju liksom Antonio som spelare och han har ju uppenbarligen bevisat att han kan leverera, alltså det är helt sjuka siffror, 13, 16, 11, alltså -1, 0, 8. Så att taket är ju väldigt, väldigt högt. Han har vicebinden i mitt bygge, det är väl inte närmare än så han kommer, men jag gillar spaningen.
Mm. Vi går vidare med lyssnarfrågorna och det har kommit en hel del så det vill vi bara köra på. Det har bland annat kommit en hel del wildcards-frågor. Stefan Joakim Johansson, han har 2 frågor. Dels så undrar han i ett wildcard vem vi tror mest på, Saka eller Gallagher under då en längre tidshorisont. Och nu får Arsenal hjärtat kliva lite åt sidan här.
Nej, men jag gillar faktiskt Saka bättre. Jag gillar hans matcher här. Tycker han kan liksom spela kommande 5 utan problem. Och har en uppgående formkurva. Men visst, man skulle lika gärna kunna gå på Emil Smith-Rowe. Som jag också gillar mer än Gallagher över de här 5 kommande. Så det är väl lite hur man vill lägga upp budgeten. Men jag tror på Arsenal.
Fredrik, är det Arsenal-hjärtat som pratar hos Stefan eller har han en poäng i Arsenal-grabbarna före Gallagher?
Ja, men kanske både ja och nej. För min del så håller jag nog kanske Smith-Rowe före. Men det är före Gallagher. Saka är lite mer osäker på, men det har lite mer med pris att göra. Jag tycker att det skiljer lite för mycket med pris. För mig är Smith-Rowe en... Men man går upp lite på sin femte mittfältare och så kan han sitta bänk men ändå spela. Saka är ju uppe med på en nivå likt Sarra Finja där och det har ingen lust att bänka och spela honom vecka ut vecka in. Jag vet inte, jag tycker att han producerar lite för lite poäng för min smak. Mm. Så att Smith Rowe före Gallagher och Gallagher före Saka kanske.
Ja, och för att göra det ännu svårare för Joakim så min kärlek för Gallagher slutar liksom inte. Jag håller honom för Arsenal-grabbarna. Jag vet inte, det är en spelare jag verkligen, verkligen gillar och ser fram emot och förhoppningsvis få se på poddresan. Inga avstängningar eller skador hoppas vi där. Han har en andra fråga som du kan få svara på, Fredrik. Han undrar om man vågar gå utan en Chelsea-back om man redan sitter på Cancelo, Trent och Semedo. Inte ha någon Chelsea-försvarare.
Ja, men det tror jag att man kommer att vilja ha här nu när de har ett så oerhört fint spelschema. Samtidigt så skulle jag ändå säga att våga gå utan backar. Det är ju nästan i min värld bara Trent som kliver in på en sån lista. För att backar i min värld är sällan några must haves. Det är liksom, ja, det skulle vara Trent då. Men efter honom så är det mer... Alltså du klarar det en vecka utan en Chelsea-back. Liksom, du kan ta in den i gameweek 8 istället. Det är lugnt. Det är min take på det hela. Att det är schysst att kunna ladda in där, men det är liksom utifrån hur stor möjlighet man har. Då i min värld så är det mer prioriterat att få in till exempel Lukaku i anfallet.
Jag hade aldrig gått in med ett wildcard utan en Chelsea-försvarare. Jag tycker att det är kaxigt att gå in utan två till och med. Så att jag hade nog försökt få ihop lite pengar från Semedo och i alla fall få in en Rydiger där istället för honom. Jag tycker Semedo är en bra spelare, men det går inte att jämföra med Chelsea-försvaret. De kommer blocka poäng som bara tickar in varje vecka. Och du kommer verkligen sticka ut om du inte sitter med någon. Och jag är inte helt säker att du kommer sticka ut på ett bra sätt. Både Simon Greco och Jan Alvbo undrar liksom vilka spelare som är ett måste i ett wildcard. Och det är alltid svårt att prata om de här måste-spelarna. De nämner båda två, Salah, Trent, Lukaku. Och Simon kastar även in en Ronaldo. Jag tycker inte Ronaldo är ett måste i ett wildcard. Och det är ju för att jag inte tror på att sitta med Lukaku, Salah och Ronaldo. Det här har vi diskuterat i tidigare avsnitt. Men han är absolut inget måste. Sen kan man välja att gå på det. Även om jag inte tycker att det är rätt väg. Men det går att argumentera för. Men för mig är det väl Trent, Lukaku, Salah som är måsten. Och minst en Chelsea-försvarare. Annars så tycker jag det finns jättemånga alternativ lite varsom. Dumt att säga som en måste-spelare, men en spelare som jag verkligen tycker att man ska sitta med i ett wildcard, det är Livramento. Och det är kanske inte för att man ska spela honom jämnt, men det är en spelare man kan spela jämnt och som är fin och täcka upp för en Cancelo eller en Alonso eller så här om de inte spelar. Men Stefan, vill du skjuta in något där i måste-spelare eller spelare som du absolut tycker att man bör kika mot?
Nej, men jag hade kikat mot samma stomme som dig och sen hade jag kastat in Rafinha i den mixen, men där får man ju liksom avvakta lite vad som sägs. Men spelar han här mot Watford så jag har svårt att förbise honom med de här matcherna som de har just nu och hans form som trots skadeproblematiken har varit väldigt fin här.
Fredrik, du ska få en lyssnarfråga från Alexander Silversten som faktiskt är med här live. Om man drar ett wildcard nu, vi har en Trent som vi får besked kanske är definitivt out för helgen. Men det är ju en spelare som vi alla har pratat så gott om. Är det en måste-spelare att ha, tycker du? Eller kan man välja gå utan honom nu när han är borta? Risken är väl att man vill ha tillbaka honom ganska snabbt. Men ja, hur resonerar du?
Ja, men alltså om man väljer att gå utan honom och tänker att man ska byta in honom, så är ju i princip enda sättet är att ha Robertson som någon form av placeholder och sen ha lite pengar på banken. Och då måste man ställa sig frågan, är det värt det? Är det värt, tror man liksom att är det så mycket värt att ha Robertson mot City hemma och så Trent eventuellt tillbaka till gameweeken därpå efter landslagsuppehållet? Nej, det tycker inte jag. Då, för då har du liksom, dessutom skulle du göra ett byte där och då har du liksom låst byten och wildcard och sen låsa byten, det brukar sällan slå väl ut. Jag hade valt att plocka med Trent om det inte visar sig att det är väldigt mycket allvarligare. Nu är det ju ljumskan, alltså det är ju alltid lite så där smålurigt, men vi tror väl ändå att han ska kunna vara tillbaka efter landslagsuppehållet i alla fall. Och då är han given i ett wildcard-bygge för min del.
Ja, absolut. Jag håller med i mycket av det. Jag ville bara kolla lite hur du såg på det. Vi har fått en väldigt bra fråga från Marcus Bergdahl Johansson. Stefan, vi pratar ju ofta om att det är viktigt att sitta med två fria byten när det blir landslagsuppehåll. Och han undrar då, om man nu har två fria byten till Game Week 7, bör man då bara använda ett för att kunna ha två till Game Week 8? Och kunna sitta med två fria då. Han vill ju såklart få in Chelsea-spelare precis som alla andra.
Ja, nej, men det är alltid lätt att säga att man vill ha två byten, men det hade jag också velat haft. Men nu kommer det inte bli så, för att skadekrisen har gjort det omöjligt för mig. Och dessutom tycker jag att när man har ett sånt här läge att kliva på Chelsea tidigt i det här spelschemat, så är det också en faktor som spelar in. Men har man ett bra lag och kan klara sig med ett byte här, då hade jag ju gjort det. Jag sitter inte i den sitsen dock och kommer använda mina två fria byten i Game Week 7.
Ja, jag delar helt din syn där. Och jag delar ju Marcus syn. Jag vill jättegärna ha två fria byten. Däremot tror jag att det är väldigt få som kan sitta så i dagsläget. Dels med alla flaggor, men dels också att det är värt att få in de här källspelarna som kommer att stiga i värde nu då många byter in dem. Och de är väldigt fina, både nu till Game Week 7 och sen även fortsatt framåt. Jag tycker det är värt att liksom, ja, men få in de spelarna och nyttja de här två bytena. Och skulle det vara så sen att det är lite kaos inför Game Week 8, ja, då får man dra minuspoäng. Jag tycker inte om att dra minuspoäng, men det finns ju lägen då det är värt att göra det. Och det är inte säkert att du kommer stå i den situationen. Så att det beror på, precis som Stefan är inne på, vad du har för bygge. Men i de flesta fall tror jag att det kan vara värt att nyttja dubbelbytet här till Game Week 7. Fredrik Robert Jonsson, han har ett fritt byte. Han sitter med Traoré och Bamford i laget och behöver spela de här två på grund av en svag bänk. Undrar om det kan vara värt att ta minus 4 för ett dubbelbyte och är då inne på en Smith Rowe eller en Boemo samt en Jimenez.
Där får man ju såklart avvakta och se lite med Bamford om det så att han kommer tillbaka här, då är det en fin match och ett fint schema, så då ska han ju ingenstans byggas, utan då kan man ju foka på att kanske växla Traoré till en Smith Rowe till exempel. Visar det sig att Bamford, ja, men kommer vara borta och missa ett antal veckor, då får man ställa sig frågan, kan man hålla honom liksom? Ja, nu skulle han spela, behövde spela båda positionerna, ja, då är det ju lite värre om man inte ens kan få ihop fullt lag, för annars kanske man hade kunnat hålla honom på bänken den här gameweeken och sen tänkt att han kommer tillbaka efter landslagsuppehållet. Men ja, då kanske det, om det är så att man inte får ihop fullt lag, då brukar man prata om att den här minus 4 egentligen bara effektivt blir en minus 2, eftersom att den du byter in garanterat nästan får 2 poäng och annars hade det varit 0. Så att det brukar vara sånt där Twitter-argument för att dra minus 4 och kanske att det håller i ett sånt fall.
Nej, jag tycker inte att det är helt fel. Samtidigt som sagt, man håller såklart koll på presskonferenser. Gällande Traoré kan man väl säga det. Jag inledde ju på bänken här i senaste gameweeken men fick komma in. Och det var väl ett läge där du Jimenez egentligen bara skulle servera till honom. Sen hade han ju förmodligen bränt i alla fall eftersom att han är just Traoré. Men då hade han ju haft ett kanonläge. Och jag tyckte kanske inte att Traorés ersättare imponerade supermycket i den här matchen. Och både Trincao och Traoré fick inleda på bänken. Men tyckte inte att konkurrenterna stärkte sina positioner. Så det kan mycket väl vara så att Traoré startade till Game Week 7 också.
Det vore ju tjänstefel att bänka honom när det kommer vara svängdörren mot Newcastle. Man kan ju tänka sig hur mycket yta han kommer ha och löpa på.
Ja, man kan tycka det. Så att det är liksom ett dubbelbyte och minus 4 som skulle kunna slå fel ut. Jag tycker det kan vara värt dock att lyfta upp Mbeumo som man nämner här. Vi har ju inte pratat Brentford någonting. Men Brentfords spelschema på lite sikt ser ju väldigt bra ut. Och jag tycker kanske framförallt att det kan vara något att fundera för de som drar ett wildcard. Att ja, men eventuellt sitta med en Mbeumo på mittfältet eller en Tony på topp om man har råd och bänka dem i lite tuffare matcher eller till och med och spela dem någonting. Det behöver inte vara dumt. Jag tycker att det har inte pratats jättemycket om deras spelschema. Men jag tycker det smyger lite i vassen. Det är West Ham nu i sjuan, Chelsea åttan. Sen är det Leicester hemma i nio. Men sen kommer då Burnley, Norwich, Newcastle efter varandra. Jag är imponerad av Brentford. Vi får se hur länge det håller ihop. Det är ju alltid så här med nykomlingar att det brukar kunna gå väldigt bra i början. Men hittills så, ja, jag tycker Mbeumo är värd att lyfta upp där. Sen, ja, han nämner honom nu i kombination med Smith Rowe. Och jag tycker ju, även om jag har pratat om Gallagher, så tycker jag att Smith Rowe också är ett bra alternativ och har bättre matcher nu på kort sikt. Men ja, över tid. Lite frågor om Luke Shaw då. Nicolas Lund, Stefan. Är det värt att ta -4 för att byta ut Shaw för att få in Alonso eller någon annan Chelsea-back? Det fria bytet har redan använts på Lukaku.
Nej, alltså jag hade väntat och sett här för att Shaw skulle kunna vara hel. Och jag hade nog behållit honom då. -4 känns riskabelt för det tycker jag, om han är hel.
Mm. Ja, alltså är han hel så är det inte ett -4 byte, tycker inte jag. Sen så kommer det tuffa spelschemat och vi är väl många som har sett det som liksom en ganska bra placeholder för en Chelsea-försvarare. Jag tycker inte det är jättestressigt att få in det. Nu hemma mot Everton i den här gameweeken. United har Leicester borta i omgången efter det. Ja, det är klart, jag är hellre en Chelsea-spelare. Men det beror på, för -4 tycker jag inte att det är värt att göra. Det är i alla fall så jag resonerar. Yes, där svarar vi även på Albin Johanssons fråga. Thomas Tompa Kjellqvist, Fredrik, fråga för dig. Är det dags att släppa Jota nu?
Det kan mycket väl vara så att det börjar bli läge. Som sagt, Firmino på väg tillbaka, eller inte bara på väg tillbaka, han är ju tillbaka. Nu får vi se vad som händer i landslagsuppehållet här. Jag som Liverpool-supporter hade tyckt att det var fint om han höll sig på marken på Merseyside och inte flög iväg. Men det kommer han väl att göra. Och så skada sig igen, förmodligen. Så det är väl det som skulle kunna göra om man nu har andra bränder som brinner mer våldsamt. Om man väljer att släcka dem och tänka att... ja. Kanske får Jota spela mot City och sen att han har goda chanser att få spela Watford borta i Gameweek 8 om Firmino har varit ute på vift. Men jag är inte jätteförtjust i Liverpools spelschema. Ja, de ser väldigt fröjda ut offensivt, det håller jag med om. Men den här mittfältsplatsen, ja, det är klart det är en... Han är ju en mittfältare, listad som mittfältare, men spelar ju striker så att det... Det kanske inte det jag hade valt att prioritera och byta ut, men sitter man med ett bygge där man blickar mot lite andra spelare så tycker jag inte det är fel att börja, ja, men kika på hur man ska kunna ersätta dem.
Nej, jag har ju lovat att inte avslöja allt för mycket om Champions League, men jag kan ju säga som så att Firmino blev inbytt idag i alla fall, så han är ju tillbaka. Jag tror ju, ja, som sagt, det beror ju helt på med landslaget. Men om Firmino åker iväg så ser jag det som gjutet att Jota kommer spela i Game Week 8. Som, är det mot Watford de möter?
Watford borta.
Ja, det är ju en bra match. Men vi får se lite hur vad som händer, hur Klopp uttalar sig här efter Firminos spel i dagens Champions League. Carl Kviding, han sitter med både Jota och Torres inför nästa Game Week. Och han frågar oss, Stefan, om man bara har ett fritt byte. Vad gör man då? Han har Duffy och Sissoko som kommer in från bänken om de inte spelar.
Jota och Torres, sa du?
Ja.
Ja, Nej, men Torres känns ju inte så jättehet här och nu. Så han hade jag väl kanske prioriterat och sen hoppats på att Jota får den här matchen mot Watford när efter landslagsuppehållet då, om det stökar med Firmino. Jag tycker Jota har gjort det bra också, så att det är inte så här att det är upplagt att Firmino bara ska gå rakt in i elvan igen. Visst i vissa matcher, men jag tror Jota kommer spela rätt mycket. Så jag hade nog behållit honom utav de två.
Vi går över på lite Lukaku-frågor och Fredrik, Jens Tors, han sitter med massa pengar på banken. 4,7 har han. Han har en anfallslina bestående av Ronaldo, Jimenez och Antonio. Men sitter ju nu med så mycket pengar på banken så han funderar om då eller Jimenez för att få in Lukaku. Han har såklart även Salah på mitten. Ja, och funderar lite hur han ska tänka där.
Ja, men jag är ju inne på att jag ska göra bytet Ronaldo till Lukaku. Så att han hade Antonio också, eller?
Ja, han har Ronaldo, Jimenez och Antonio.
Ja, precis så. Men Antonio är vi ju ganska överens om alla tre. Att han ska ju ingenstans byta ut Jimenez när han ska möta när han ska möta Newcastle hemma. Det hade jag inte gjort. Så för att få in en, alltså det är klart det är lockande när man har pengar på banken och sådär, men jag hade valt att göra Ronaldo till Lukaku.
De där pengarna kommer man kunna använda på andra ställen och kommer vara glad att ha. Patrik Fagrell, bra spelschema för Chelsea och Leeds, konstaterar han. Behålla Ronaldo eller ta in Lukaku? Där är det väl egentligen som vi har sagt att du och jag, Stefan, ser ingen anledning att skeppa Ronaldo nu om man har andra byten att göra. Men annars så ska ju Lukaku in här inom kort oavsett. Lukas Sundbom, han konstaterar också det att Lukaku ska in i bygget. Pengar finns i banken. Det ena alternativet han har är att göra Vardy till Lukaku. Där är en av få som sitter med Vardy. Vardy har ju levererat. Alternativ två det är att ta -4 och byta ut Son och Dennis till Lukaku och en 4,5 mittfältare. Hur hade du resonerat i ett sånt läge, Stefan?
Nej, men jag hade bytt Vardy till Lukaku. Visst, det har varit bra att han har levererat och så, men jag är inte helt såld på Vardy ändå. Och liksom sitta utan Lukaku, det vill man inte göra här.
Nej. Nej, jag håller med. Jag tycker det är läge att hålla sig borta från de där minuspoängen i en sån här situation. Verkligen. Johan Jönsson, Fredrik, han är 19 poäng efter toppen i privata ligor. Jag tycker inte det är supermycket. Men han undrar nu, är det läge att bara kasta in handduken och formera laget till ett ghost ship?
Det låter ungefär som siffran jag är efter dig i våran interna liga.
Har du gått över till Ghost Chip nu?
Nej, det blir inget jävla Ghost Chip här inte. Jag är mest orolig för att de ska hacka mitt konto där. Jag måste in och byta lösenord. Jag var mycket på Twitter om att man var rädd för att bli hackad. Men skämt åsido, det är klart att det är absolut inte ingenting att ge upp för. Och jag tror att man kan lägga bra mycket mer efter än så och fortfarande känna att det går att ta in. Det är viktigt att hålla huvudet kallt, inte dra de här liksom 20 minuspoängen bara för att man lackar ur, utan då är det bättre att logga ut någon dag och låta det kyla ner lite. Det är dumt att göra byten i affekt så där när man var så upprörd som jag var i helgen efter Liverpools 3-3 match mot Brentford. Så att, lugn och fin, och som vi alltid tjatar om, de har inte sagt det på ett tag så då kan jag säga det igen. Fantasy Premier League, det är ett maraton, det är inget sprintlopp. Det handlar om att vara uthållig, för folk kommer att falla ifrån. Folk kommer att missa deadlines när vi kommer dels längre, närmar oss årsskiftet, men också framåt våren där. Och orkar man hålla i då så kommer man kunna tjäna enkla poäng bara på att hålla deadlines och göra liksom kalkylerade och bra byten.
19 var ingenting. Det kan man alltså ta in på en game week. Bara allting liksom rullar på. Och vi har över 30 game weeks kvar. Så att nej, det är verkligen inte läge att kasta in någon handduk, tycker jag. Stefan, Marcus Ahlgren, han undrar om det är läge att casha in på formspelare som Benrahma och Antonio som han har suttit på sedan Game Week 1 eller att hålla kvar trots de har lite tuffa Game Weeks nu.
Jag ser inga liksom solklara byten. Jag tycker matchen mot Brentford finns potential i. Visst, liksom Brentford har väl varit bra, men jag litar framförallt på Antonio, men jag tycker väl Benrahma ser helt okej ut också. Men om det är någon av dem jag skulle kika på att byta ut så är det ju Benrahma. Men jag tycker man kan vänta till efter landslagsuppehållet och ha lite mer info. Och liksom, det finns spelare och blicka mot då också i den prisklassen. Så att, nej, det är mitt råd.
Helt med dig där. Inget prioriterat byte. Sitter man på ett wildcard däremot så hade jag nog växlat ut Benrahma. Tror ändå jag hade suttit kvar med Antonio. Eller är ganska säker på det. Men kanske inte dubblat nu, utan då hade jag tacka för poängen hos Benrahma. Det är något som kan slå fel för att det är en spelare som har form verkligen. Men jag tycker det finns andra alternativ där. I rekarna så nämnde vi ju flera spelare i den priskategorin som är intressanta. Fredrik, sista frågan innan vi slår igen butiken. Mikael Esselin, han sitter på den här envisa stubben som jag pratade om förra veckan. Sen start har han suttit med en Jadon Sancho och varit dum nog att sitta kvar. Är det dags att göra ett byte trots då stor ekonomisk förlust eller sitta kvar? Han tror på honom sett över hela säsongen och hade från början då tänkt ha kvar honom bredvid Sala egentligen hela året, men det är väl läge att liksom hålla upp händerna och bara säga jag var en idiot, va?
Ja, åtminstone resa sig upp från stubben och backa långsamt ut rummet. Ja. Ta den där pengarförlusten och ändå kunna byta. Om man nu ska försöka se liksom något positivt i att sitta med Sancho, så är det ju att när du väl ska byta ut honom så kan du ju välja ganska många mittfältare att plocka av. Du kan ju till exempel gå ner till Grealish och ändå få pengar över och ännu bättre ner till nivån på Sarro, Rafinha och Gray och alla de här. Då kan du få loss väldigt mycket pengar och ha möjlighet att investera det. Ja, men eventuellt i Chelsea-försvarare eller någonting. Så vänd på det till något positivt. Plocka in en mittfältare du verkligen vill ha och se hur banken fylls med pengar.
Ja, sen som sagt, det finns ingenting som säger att Sancho inte kommer komma igång senare. Och han kanske gör det lagom tills att spelschemat vänder för United här. Men med det här tuffa spelschemat, med så som Sancho har sett ut nu, det finns liksom inget att vänta på. Här är bara att kliva av nu fort och sen får man kliva på när man ser dels bättre spelschema, men kanske framförallt tydligare tendenser i hans spel och att han börjar komma in i laget lite bättre. Det tycker jag verkligen. Med det så tackar vi för den här veckan. Vi är tillbaka igen nästa vecka då vi ska summera Game Week 7 och går in i landslagsuppehåll helt enkelt. Stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande. Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det gott! Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.